Välkommen till Hälso- och sjukvårdspodden, en podcast av Tankesmedjan Forum för Health Policy. I den här podden möts frågor om hur vi kan få bättre hälsa med frågor om vilken politik som krävs. Det kommer bli samtal om personcentrering, ledarskap, digitalisering, organisation, politik och mycket mer.
Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Hälso- och sjukvårdspodden, Tankesmedjan Forum för Health Policy podcast där vi diskuterar de stora frågorna inom hälso- och sjukvården med initierade personer från densamma. Jag heter Magnus Lejelöf och har arbetat för Pelago men är även ambassadör för Forum för Health Policy. Och ja, på min sida har jag en annan trevlig ambassadör, då jag utgår från att jag själv är rätt trevlig. Livia, hur är läget med dig?
Jo, det är toppen. Tack Magnus. Och som sagt, jag är ambassadör för Forum och till vardags jobbar jag på Kumé.
Och idag har vi en gäst som tagit över vår Forums ordförandes gamla jobb. Bara det gör att det här känns extra spännande. Att poddens första gäst var vd för 1000 och nu har vi poddens 146 gäst som också har den rollen. Varmt välkommen Tova Eriksmark.
Ja, men tack ska du ha. Tack.
Hur är läget med dig en solig fredag som denna?
Ja, men det är ju riktigt bra. Vem kan vara missnöjd när solen skiner och det är fredag eftermiddag? Det är ju liksom i maj. Det är grönt, det är fint.
Bra. Det finns ju en anledning till att vi spelar in podden den här tiden. Man får så glada gäster.
Ja, jag kan tänka det.
Men en sån här glad stund då. Hur tror du att svensk hälso- och sjukvård ser ut 2040?
Ja, spännande fråga. Den kan vi ägna mycket tid åt. Men ja, alltså, skulle jag göra något så här best guess så hoppas jag och tänker att 2040 borde vi i alla fall alla som jobbar i hälso- och sjukvård ha någon typ av AI-assistent kommer vi att släppa runt på som hjälper oss med kunskapsmängder och administration och så vidare. Jag tror också att man har kommit vidare med minimalinvasiv robotkirurgi till exempel. Förhoppningsvis har precisionsmedicinen kommit längre så att vi faktiskt borde, vi kan liksom diagnostisera på ett mycket smalare sätt och vi kan också behandla utifrån varje enskild individ, till och med DNA-profil, vilket gör att vi faktiskt blir mycket smalare och bättre på en massa saker. Sen kanske vi har humanoida robotar i vår omsorgsverksamhet och såklart har vi mer avancerad vård hemma. Vi har flyttat ut utanför. Och sen hoppas jag, min sista punkt är nog att jag verkligen hoppas och tänker att då har vi begripit att vi ska jobba med prevention. Så tänker jag. Ungefär.
Spännande. Jag tror att du är den första som har lyft humanoida robotar i alla fall.
Jag har lite omsorgsverksamhet också. Så att jag tänker att vi behöver liksom jobba med det även för vår omsorgsverksamhet. Vi har ju faktiskt någon robot idag i vår LSS-verksamhet. Jag tänker att han är så uppskattad vad de nu har döpt honom till. Det har jag glömt. Men han är jättepoppis. Jag tänker att varför inte mer så.
Kul. Och när vi försnackade lite så nämnde du att du hade spelat in en film om hur Norrtälje sjukhus skulle kunna se ut 2040 för att inspirera medarbetarna. Kan du inte berätta, hur såg det ut för dig när du kom in på det sjukhuset om 16 år? I din fantasitanke?
Nej, men själva byggnaden
Förlåt,
var ju...
fantasi var ju dumt. Men...
Fantasi, när det har blivit på allvar. Men vi har ju fått en möjlighet att göra en förstudie om att bygga om sjukhuset. Och det är klart att när vi tittar idag på att bygga om ett sjukhus, så det är klart att det ska ju stå länge, så vi måste ju tänka på en hållbar byggnad och att den ska vara så flexibel och modern som möjligt. Och det vi ser öppnas nu av nya byggnader, och de planerades ju för 10, snart 15 år sedan. Så vad är det vi ska planera för? Så det har vi jobbat ganska mycket med. Och vad tänker vi då? Vad är en vårdplats? Och vem kommer att ligga i den sängen? Vad kan vi göra som är digitalt? Så själva byggnaden borde ju vara mycket mer smartare och uppkopplad såklart än de vi ser idag. Smarta hem kommer ju liksom på frammarsch. Så att vi måste ju tänka in det i en byggnad som ska hålla till 2040. Och sen är det ju också Såklart arbetsmiljö och ytor, där vi tittar på vårt sjukhus idag så är det ganska trångt. Så att vi tittar ju väldigt mycket på rent logistik och flöden inne i ett hus. Men plats för teknik där man också sköter om patienter som är hemma. Alltså sjukhuset är liksom inte bara byggnaden, sjukhuset är även utanför. Det är en kompetensnivå, sjukhuset, ingen byggnad. Ja. Alltså.
Ja, och det låter ju lite i linje med, det är ju väldigt mycket snack kring det här med, nej men förresten, nu håller vi på att gå alldeles för djupt, alldeles för fort.
Det har hänt
Paus på
förut.
den frågan, ja. Paus på den frågan och så ska vi se till att lyssnarna får veta lite mer om dig först, innan vi djupdyker i Hospital at Home och andra trender som är
Livet.
på gång.
Tack Livia, jag var genast långt djupt inne i Hospital at Home och monitorering. Men jag är ju VD på 1000 sedan januari. Så att jag har ju fått ta över Peter Grafs gamla jobb då. Jag är i grunden fysioterapeut och specialistläkare inom internmedicin. Jag har jobbat kliniskt i ett tiotal år. Sen har jag varit chef i Region Skåne, både verksamhetschef och divisionschef. Och från 2015 har jag då varit på Capio-koncernen. Först på Capio Sverige som VD för Capio Go, vårt digitala bolag som jag var med och startade då. Och sen 2019 innovationschef på moderbolaget Ramsay Santé som äger Capio Sverige då. Så där jobbar jag med innovationer, ledningssystem för innovation, datastrategi, automatisering, lite AI-projekt och framförallt digitala projekt även i Norge, Danmark, Frankrike då. Så det är vad jag har gjort innan jag kom till 10. Men nu är jag här.
För det låter som ett sjukt roligt jobb med att jobba med innovation och strategi i en sån koncern som är så bred.
Ja.
Vad tog du upp och lärde dig i liksom olika delar av världen? För vi liksom vill ju att Sverige ska vara bäst, men vi vill också se att det ska finnas, att det ska hända saker runt om. Och där hade du något att säga.
Ja, nej men det man. En sak är ju att vi borde vara mer stolta över det vi faktiskt har gjort. Vi gnäller lite över liksom, om vi har inte kommit så långt och så, men vi har ju sådana smarta saker som mobilt bank-ID där väldigt många är anslutna. Vi har Kivra och digitala brevlådor. Vi har nationella patientöversikten som är väldigt förkastad, men liksom, det finns ändå ett sätt att se och läsa information till exempel. Och personnummer inte minst, vi har ju en datastruktur för individerna i form av personnummer. Vi glömmer bort de där självklara sakerna. E-recept, du kan skicka ett recept till vilket apotek du vill och det har vi haft i många år. Men när man jobbar där i Frankrike och du måste antingen skriva papperslapp eller skicka liksom en elektroniskt recept till ett specifikt apotek till exempel. Så att vi ska vara lite stolta och inte glömma bort det, för det är väldigt lätt att vi vill göra mer. Så det är en sak. En annan sak är ju att det finns ju saker runt om som man ska stjäla med sig och lära sig av. Jag tycker man har ett ganska pragmatiskt sätt i Danmark att vi ska inte göra utredningar och ta prover och röntgen om det inte leder till konsekvens. Vi ska liksom inte bara ta ett labbprov för att veta att den här personen har lågt blodvärde om vi inte tänkte behandla det. Så liksom, man lär sig olika saker. Vi har andra arbetstidsmodeller i Frankrike. Sjuksköterskorna jobbade 12 timmars pass, 3 12 timmars pass och sen var man ledig resten av veckan och de var superglada för det. Det finns liksom andra modeller som också kan funka. Men man behöver ibland lite utblick och titta på vad andra gör. Det tycker jag är spännande.
Nog är det så. Nu fick du se det här Tova, när jag och Livia tittar på varandra och ingen slår på mikrofonen fastän vi båda har så många frågor.
Ja,
Men
nu är
du,
det tyst.
precis, och det är sällan det är tyst, utan det här är för att ljudet ska bli okej. Okay. Men du, om vi tar oss vidare då till det Livia började gräva i med Hospital at Home, för det är ett ämne som dyker upp jätteofta när vi pratar och
Ja.
som känns som så här, det här är det nya svarta på många sätt, det pratas om, på Vitalis var det jättehett. Men det går ganska långsamt runt om i Sverige att göra någonting som faktiskt går snabbare på andra delar. Hur går det för er i 1000 och vad skulle du vilja att man gör liksom annorlunda?
Ja, alltså för det första så tycker jag det här med, alltså Hospital at home. Jag har liksom något inbyggt. Nu har jag ju både vårdverksamhet och omsorgsverksamhet på 1000. Vi pratade inte så mycket om vad 1000 är, men vi har ju då ett sjukhus, Norrtälje sjukhus. Vi har sex vårdcentraler. Vi har också hemtjänstverksamhet, hemsjukvård, LSS. Vi har vård- och omsorgsboende och demensboende. Och psykiatri, beroendevård. Så vi har liksom både vård och omsorg i samma bolag. Så när man pratar om hospital at home så blir det lite smalt för mig. Jag tycker att vi borde prata mycket mer om at home. Hur kan vi trygga människor som är hemma? Och individer som i det lilla första steget kanske bara, de kanske kan monitorera och koppla upp sig själva och sköta sig själv. Och så blir man kontaktad om någon något inte funkar. I nästa steg kanske man behöver kanske ett trygghetslarm. Och i tredje hand så behöver man kanske monitorera en sjukdom. Och sen kanske man då ser hemmet som ett alternativ till en sjukhusplats. Så att jag ser det lite som en lök med olika lager. Att man ska liksom börja med att se vad behöver den här individen för att kunna vara trygg hemma och få vård och omsorg i hemmet. Men man pratar om hospital at home som det nya svarta, men det är bara en del. Vi har ju trygghetslarm, trygghetsjour som har kontakt med människor och hemtjänstpersonal. Och sen har vi då avancerad sjukvård i hemmet. Finns ju idag hos IH som ett koncept. Och nu sätter vi igång. Jag är bara lite rädd att vi plötsligt har 15 olika bilar och saker som ska åka hem och fram och tillbaka. Jag tycker man borde liksom, kan man inte synka de här olika hemmagrejerna? Det är min önskan.
Och för jag tänker, ni har ju verkligen utmärkta förutsättningar för att kunna
Ja.
göra det, tänker jag, jämfört med många andra verksamheter i det, att ni har hela paletten, om man säger, vårdverksamhet hos er. Och när du pratar om det här framtida sjukhuset där man också har utrymmen för personalen då, som arbetar med patienter som inte är på plats. Hur arbetar ni för att få till det där? För att det är väl ändå en bit kvar i det att det är olika uppdrag för den kommunala verksamheten och sjukhusverksamheten, men nu ska de ihop ännu tajtare. Och vi har ju
Ja.
inte alltid varit bäst i klassen på just den samverkan.
Mitt uppdrag nu på 1000 är att fortsätta Peters arbete med att integrera vården och omsorgen ännu mer. Och det vi tittar på nu då, för att få ihop alla koncepten, vi har en trygghetsjour som är öppen 24/7 för omsorg. Det vill säga du kan ha trygghetslarm eller höra av dig dit vid behov. Men den är ju omsorgsdefinierad eller vad jag ska säga. Sen har vi ju då ett SAMS-team som är ett sjukhusanslutet mobilt team som åker ut till vissa patienter med till exempel KOL, hjärtsvikt och så för att vårda dem hemma som istället för att de kommer in på sjukhuset så att säga. Det vi gör nu är att vi bygger på infrastrukturen vi har på trygghetsjouren och ska skapa en digital hubb där vi lägger ihop sjukvård och omsorg. Så vi ska bygga på trygghetsjourens liksom 24-7-verksamhet och lägga till rätt kompetenser som då initialt sannolikt blir sjuksköterskor. Men vi har ju också då våra olika jourlinjer och geriatriker och så. Så vi kopplar liksom samman vårddelen med omsorgsdelen i den digitala världen. Och det som är häftigt är att du inte måste sitta i samma lokal utan det blir liksom en sån här gammaldags växelstation där man tar emot inlarm och sen förhoppningsvis routar till rätt kompetens. Och den kan ju antingen då ta hand om individen digitalt eller vid behov för någon åka. Och vem åker bäst? Var är individen? Var har vi bilarna och kompetensen och så. Så att det där systemet ska vi faktiskt börja bygga på efter sommaren har vi tänkt oss.
Spännande.
Ja. Vi är också med i upphandling av hospital at home-tekniken. Men hospital at home-teknik på större akutsjukhus och kanske till och med på Karolinska och så är ju liksom, där tänker man sig en annan typ av patienter än vad vi har i Norrtälje. Men tekniskt sett så behöver man säker kommunikation och sen behöver man kunna ta emot sensordata från olika uppkopplade maniker och prylar så att vi kan monitorera och övervaka patienter hemma. Och det är egentligen samma om du har diabetes eller om du är jätteavancerat sjuk. Det är de två komponenterna i tekniken som vi behöver få på plats.
Du kommer ju, Magnus var inne på det lite grann tidigare, du kommer ju från ett privatägt, globalt, liksom megakoncern och så in i Norrtälje, offentligt ägt, mer lokalt. Vad, liksom, så här, du har inte liksom, varit i rollen mega länge, men ändå, lite skillnader och likheter i att driva innovation i de här två olika kontexterna.
Ja, det är flera som frågar. Varför kom du till Norrtälje? Om nu du jobbade för min förra chef, han satt ju i Paris. Jag var i Paris jätteofta. Men hur kunde du byta Paris mot Norrtälje? Men det är väldigt vackert i Norrtälje också.
Det
Men
är väldigt vackert.
efter nästan 5 år som liksom innovationschef, då sitter man ju ändå lite vid sidan om. Man driver ju saker mer utifrån en stödfunktion. Nu var jag mer intresserad av att se, att komma närmare verksamheten och försöka se på implementering och uppskalning av saker. För jag har ju jobbat mycket med att starta igång projekt, men jag vill egentligen se mer impact på lite längre sikt och jobba mycket mer med där det ska hända. Så att, så jag kände att jag hade kommit lite långt. Jag är egentligen en verksamhetsmänniska. Och sen gillar jag ju konceptet att tänka sig att vård och omsorg hänger samman. Så jag hade nog inte varit lika intresserad om man ringde från vilket sjukhus var som helst, utan det var just det här jobbet som lockade mig liksom. Det är ju liten skala på saker, vilket har sina fördelar av att man kanske kan vara lite snabbare. Och sen gillar jag lite småskaligt. Jag tycker att det är härligt när folk känner varandra och det är en väldigt personlig stämning i Norrtälje. Man ställer upp för varandra och sådär. Så att jag trivs.
Skönt. Det hade varit jättekonstigt annars. Man blir
Ja,
glad.
det hade varit lite jobbigt.
Du, en sak med att ni är ett lite mindre sjukhus och liksom, eller område med kommuner och så. Men ni har ju möjlighet att göra någonting. För du nämnde prevention tidigt, att vi kommer göra något annorlunda. Det hoppas jag ju kommer att ske 2025 snarare än 2040. Att vi faktiskt tar tag i någonting. Jag hoppas att ni faktiskt kommer att vara några av dem som ser att hospital at home eller at home innefattar även oss som inte är i vården i någon form, utan som, liksom som vi kan hålla undan från vården. För just nu känns det som att det liksom sker utanför, att vi vill att det sker utanför, fast det vill vi ju inte.
Nej, men nej, prevention är ju liksom ändå, det är liksom topplistan av det alla borde göra hela tiden. Och vi vet ju att vi liksom kan förhindra massor av insatser om vi hade varit tidigare ute. Men ändå gör vi inte det. Vi lägger liksom 3-4% av sjukvårdsbudgeten på prevention och så är vi reaktiva. Vi blir ju bättre och bättre på att behandla det som då är reaktivt. Men det bästa är ju om vi aldrig behöver behandla överhuvudtaget. Det där är ju en stor utmaning. Det vi försöker göra nu, det är att ta ett omtag. Pandemin slog ju sönder en del av de samarbeten som fanns, kan man säga, i Norrtälje. Det var tajtare med liksom kommunens övriga delar, men även med civilsamhället. Man måste ju samarbeta brett kring prevention. Det är ju allt ifrån skola till Friskis och Svettis eller liknande, och liksom hela civilsamhället måste på något sätt stå bakom och man måste jobba med detta väldigt aktivt. Framförallt barn och unga. Vi har även psykisk hälsa som vi behöver vara bättre på att jobba med, ensamhetsproblematik till exempel. Men även då såklart för den växande gruppen äldre behöver vi också se till att vi får piggare, friskare äldre så att vi också skjuter upp behov av vård och omsorg. Så du har ju helt rätt. Det här är ju verkligen någonting att sätta högst upp på allas lista egentligen.
Och vad tror du? Det här är ett av Livias och mina favoritområden där vi kan bolla lite fram och tillbaka. Jag gillar att dela data. Jag skulle vilja att jag som patient i Norrtälje kunde skicka in all min data från, oavsett om det är från telefonen, från klockan, från vad jag köpt på Systembolaget. Alltså, jag skulle vilja dela all data så att ni får den i ostrukturerad form och kan använda den nya AI-assistenten som du pratade om och strukturera upp för er vårdpersonal. Och så att jag som en bil kan liksom plockas in när jag behöver service och inte innan dess. När kommer det ske, tror du? När kan jag liksom min data flöda till er och ni kan bara ta hand om mig som någon slags bil?
Ja, det är superintressant. Det första man behöver ha är ju en riktigt bra datastrategi. I vilka format tar man emot data? Vilken typ av data är intressant? Hur förvarar vi data? Vad har vi för legala konsekvenser av att ta emot det innan man ens kan börja liksom analysera datan? Så det är ju en bit kvar.
Men kommer, för vissa som pratar om språkmodeller säger att det här med format kommer inte spela så stor roll framöver, och hur vi tar emot det kommer inte spela så stor roll. Det legala, det tänker jag inte bråka om överhuvudtaget. Men de övriga hindren kanske vi kommer att kunna komma över med smart
Ja.
teknik som kommer springande i ytterfil.
Jo, men det är ju lite så, men det är ändå, du vet, det är en konservativ värld. Vi vill ju ändå att de råden som kommer ut ska kunna vara liksom, vi jobbar ju faktiskt ändå med vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi måste liksom omvandla det som kommer in. Sen kommer vi att se AI-applikationer i rask takt, men vi måste ändå ha ordning på datan i grunden. Det är väl lite där vi famlar runt. Vi ser ju många nya roliga appar kring AI. Du kan få dina PowerPoints så du kan få text att bli tittad på. Och du kan göra bilder och allt möjligt. Men när det gäller hälsodata, att omvandla den till viktig kunskap och vad just du ska då göra, det är ju en bit kvar alltså. Men jag hoppas ju såklart att det ska går fortare än 2040 som vi pratade om. Men vi jobbar ju intensivt med att liksom försöka få ordning trots allt. Det jobbas ju på många olika bredder och längder i hela vårdsverige då, rent legalt, och vi tittar över vad vi har och vad vi borde ha, och man tittar på de här nya språkmodellerna såklart, men också säkerhet och molnlagringar och annat. Så det pågår ju ett jättestort arbete. Men innan du kan få allt det där, ska vi visa att det tar lite tag, tyvärr.
2026
Ja, okej. Okay.
Om du
27,
måste vänta.
är du 27 så är vi överens.
Det är
Vi
bra.
har en deal.
Livia, nu ska jag upp i kaninhålet. Tar du det här vidare?
Ja, nej, men det är jättespännande område. Jag är socialvetare i botten, så att jag kommer rakt in på de här andra liksom frågorna som inte kanske ligger högst upp på din tankelista, Magnus, med hur tolkar man ens datan och vad betyder det för olika personer och vem styr hur AI ska tolka vad och ja. Men det, som sagt, vi ska upp ur det kaninhålet, och så är jag nyfiken på, du var inne på det här med att i en liten verksamhet så kan det ibland vara lättare att få saker att hända fort, och du vill se uppskalning och inte bara projekt. Finns det liksom, skulle du säga att det finns nästan fler likheter i att jobba liksom i en större region som Region Skåne när det kommer till förändringsarbete och innovation och det här internationella bolaget, än vad det gör med 1000 och Region Skåne till exempel? Liksom, ligger det i organisationens storlek, eller ligger det i liksom styrformen eller ägandeformen? Jag är så nyfiken på dina reflektioner.
Du var inne på det innan, människor tror jag är ett av svaren. Om man vill något, om man liksom, vilka drivkrafter man har är ju viktigt. Men det är klart, storlek spelar ju roll. Jag jobbade ju då med innovationsledningssystem på Ramsay Santé. Vi hade 40 000 medarbetare spridda i 5 länder och var dessutom ägda av ett australiensiskt bolag. Att hitta ett ledningssystem i vem fattar beslut om innovation och vem fattar beslut om att det här ska göras eller inte göras. På tal om just datastrategi så får man ju inom ett bolag kanske åtminstone vara överens om var lagrar vi detta, hur ska det se ut, hur ackumulerar vi, vad är en årsarbetare om vi nu skulle bara komma med så mest basala grunder, definitioner på saker innan man kan jämföra och mäta och sådär. Så det är klart att storlek spelar ju roll. Men vi är ju också en del i Region Stockholm. Våra ägare är ju Region Stockholm, så vi sitter ju också ihop då på vårdsidan ganska mycket. Så att, och sen har vi då en unik styrmodell för 1000 som jag inte tror finns någon annanstans i hela världen, med ett eget kommunalförbund som är en väldigt intressant lösning skulle man kunna säga. En skapad specialkommun för att driva delar av det kommunala och regionala uppdraget i form av vård och omsorg, med 2 medlemmar. Norrtälje kommun är medlem och Region Stockholm är medlem. Och de betalar medlemsavgift till Kommunförbundet, som då har en politisk direktion med politiker från både region och kommun. Och därunder en förvaltning som då, där vi också då är helägt dotterbolag. Så det är en väldigt speciell styrform. Så om det beror på styrform eller personer och mentalitet och mindset, kultur skulle man kunna kalla det. Eller om det rent är storleken, det är ju en intressant fråga faktiskt. Jag har inte varit här tillräckligt länge för att helt kunna svara på vad som är vad. Men det finns, jag skulle säga att det finns gott gry och bra förutsättningar för att vi ska kunna göra någonting framåt. Jag håller just nu på att formera en strategi, en 2030-strategi. Nu är vi inte på 2040, vi får väl ta det i etapper kanske. Men vad vill vi ha åstadkommit 2030? Vad är de fokusområdena vi måste sätta för att få lite mer långsiktighet? För det är ju trots allt så i en politisk styrd organisation så har vi också ettårsbudgetar och så vidare. Så att för att kunna få lite mer långsiktighet så försöker jag skapa en bild av vad vi vill vara 2030 och förankra den med alla möjliga samarbetspartner. Så att ser vi samma bild av utmaningarna och möjligheterna och vad som är de topp 3-4 områden vi behöver jobba med. Så den håller jag på att jobba med tillsammans med min bolagsledning och med andra i bolaget. Så det är det.
Och hur behöver ni göra? För du nämnde precisionsmedicin i början som är ett spännande område tycker jag. Både vad det gäller diagnostik och vad det gäller liksom att man ska bli mycket mer precis i vilka, hur man gör läkemedel till individer. Hur tror du att ni behöver ställa om en organisation som er för att, liksom, om det nu blir så precis som vi tror och hoppas att det ska bli?
Men om det blir så där precis, då är vi lite inne på, kanske lite mer inne på det som du pratade om. Liksom, beroende på data som kommer in, och den datan kan ju vara allt ifrån genetik och DNA-profil till kanske levnadsvanor till... Liksom, ju smalare man blir så behöver vi ju inte göra allt åt alla. Eller läkemedel där man kanske får fram vilken biverkansprofil kommer det här läkemedlet att ge just till dig och så. Då borde man ju kunna effektivisera och liksom inte behöva göra så mycket till så många. Men ändå vara mycket mer framgångsrik i resultaten, tänker jag. Sen jobbar ju inte vi har en del forskning, men det här är ju i många fall och spetsforskning kring precisionsmedicin. Så vi har ju inte riktigt den nischen hos oss, men det kommer absolut förhoppningsvis att påverka oss väldigt positivt. Att vi inte behöver lägga ner tid och resurser eller att utreda och behandla människor som faktiskt inte kommer att ha effekt av det.
Nej, för det är väl lite det. Just nu så är det väldigt mycket på några speciella centra. Men jag tänker att 2040 så borde det vara mycket mer utspritt. Och då borde det ju landa hos er i någon form. Hoppas jag i alla fall. Det är min lilla förhoppning.
Precis. Ja, men jag tror absolut att den transformationen kommer vi att se. Liksom. Men den är ju fortfarande, det är fortfarande inte brett förankrat eller ute hos oss. Det är ju mer inom cancervård och annat där man liksom kan vara lite smalare. Och det har ju inte vi hos oss då. Men det är klart att det kommer komma ut brett till alla. Absolut. Så på ett eller annat sätt, 2040 kommer vi att vara involverade. Det är långt dit känns det som, men det är faktiskt bara 16 år. Uff. Ja, då jobbar på.
Ja, tiden går fort. Du har ju varit väldigt drivande och liksom aktiv vad gäller digitalisering inom hälso- och sjukvården. Jag är lite nyfiken på dina reflektioner, dels över... Ja, men hur det har gått här de senaste åren. Vad har hänt? Vad har inte hänt som du trodde skulle ha hänt vid det här laget? Om vi liksom tittar 10 år tillbaka. Och vad tror du om digitaliseringen framåt? Vad kommer vi se inom det området? Och vad vill du att vi ska se mer av?
Jag började ju jobba med detta 2016 och satte upp Capio Go då och var ju då. Du jobbade ju på Kry vid den tiden, så att vi har ju kämpat på med detta ganska länge. Men det var ju ett gäng inom, liksom på olika sätt som försökte driva detta initialt då med digitala konsultationer. Och jag tänkte nog liksom när vi 2017 öppnade vår tjänst Capio Go och hade våra första patienter. Vi kallar det ju det då för digifysisk vård, till skillnad från här på Kry och andra som vi då inte gillade så mycket. Så vi hade ju då vår digifysiska vård, och på något sätt så tänkte jag då att nu har vi knäckt koden, det här kommer ju alla begripa hur bra detta är, det kommer ju gå rasande snabbt, tänkte jag. Det är ju helt klockrent, vi får tillgänglighet, vi kan lastbalansera, vi kan vara mer effektiva. Men nu är det 2024 och det har ju skett på ett sätt en väldig utveckling. Om jag tittar på Capio så införlivades ju Capio Go i Capio närsjukvård 2019, och det finns ju jättemycket digitala kontakter idag, och folk använder också 1177 och journal på nätet och så i högre omfattning. Samtidigt så tycker jag ju nu ändå inte att riktigt effekthemtagningen och den stora boomen har kommit. Det är liksom inte så att vi har kopplat ihop sensorer med digitala konsultationer. Jag tycker det har liksom inte riktigt hänt på det sättet att jag inte ser den riktiga effekthemtagningen. Vi borde ha kommit längre, är min slutsats. Sen någonting annat då, förutom själva konsultationerna, så är det ju det här med hemmonitorering, egenmonitorering, och det tyckte jag också. Då tittade vi på olika företag som höll på med det här 2015-16 och byggde egentligen Capios medicinska strategi då, att det här borde ju vara jättepiffigt. Vi tittade på att ersätta årskontroller med inskicka data och så, och tänkte det här är ju supersmart. De röda ska vi ta hand om, men de gröna kan ju vänta och så. Men det är 2024 och jag ser inte heller, det är spridda skurar. Så det stora systemskiftet saknar jag. Och det är väl lite det som jag tänker, nu ska jag blanda in här på 1000 och se om det kan bli någon typ av liksom på bredare front. Det blir mycket projekt, men det får inte fart på det sättet. Så att jag hoppas ju framåt då att det faktiskt blir stuns i det, så att vi kan göra det vi behöver och göra, det vill säga sluta transportera oss långa sträckor i onödan. Att kunna lastbalansera mellan enheter som har kompetensen och enheter som kanske just då inte har kompetensen, så att individerna ändå kan få hjälp. Att man kan knyta ihop primärvård och specialistvård i en digital kontext, som vi började göra mellan allmänläkare lämnade över till hudläkare digitalt och så. Vi måste liksom få till den här effektivitetshämtningen också, och samtidigt givetvis då ge kvalitet till de vi är till för. Och det är där jag tror vi gör en win-win genom att införa de här systemen. För vem vill egentligen åka till en fysisk doktor om man inte behöver? Jag har inte träffat många som vill sätta sig i bilen och köra iväg någonstans. Så att jag tror jättemycket på detta fortfarande. Jag tror att vi måste komma dit lite snabbare. Det kan inte ta så här många år till.
Hur kommer det sig då att det inte har hänt mer, tror du? För att det blir en nyckel, tänker jag, för framtiden. Om det har varit, finns faktorer som gör att det där inte har
Ja,
klickats riktigt.
det har ju inte det. Och det är lätt att vara lite så här självkritisk så här i efterhand. Så tänker jag, vi var härligt naiva och tänkte att den här tekniken kommer att lösa allt jättefort. Men det är ju lite mer komplext när man ska få in, det är en kommunikationskanal, det är ett journalsystem, man ska kunna läsa data från andra källor. Det var mycket manuell handpåläggning på baksidan i våra system när vi jobbade med det. Och det är klart att när man skalar upp någonting så måste det ju gå, måste vara effektivare för de medarbetarna som jobbar i systemen. Och där underskattade vi nog tiden det tog att utveckla det här. Lite glada entusiaster var vi helt enkelt. Sen är det ju också som vanligt då ersättningssystem och liksom att jobba över till exempel då länsgränser eller regiongränser och så, som släpar efter. Liksom det tar längre tid också. En del lagstiftning för ja, i andra länder och så. Så att rent runt om, och sen framför allt då, vilket är lite märkligt, att med pandemin så kom vi ju ett bra skutt framåt. Men sen tog vi ett skutt tillbaka efter. Jag hade nog trott att proppen kom lite, nu går proppen ur och nu händer det liksom. Men det är ju den där kulturförändringen. Men också hur schemalägger vi, hur jobbar man, hur ser man till att ha en bra digital arbetsmiljö för de som ska jobba i de här systemen. Det har ju en viss arbetsmiljö, det är arbetsmiljö men också arbetsledning och uppstyrning av schema och liknande. Och det är ju inte så, det går inte så snabbt.
Nej, du har ju hoppat lite mellan offentligt och privat. När du satt i det privata, vad var du mest frustrerad på kring din offentliga samarbetspartner? Och har det ändrats nu när du sitter i det offentliga och samarbetar med det privata?
Ja, jag får ofta frågan, men liksom det här med offentligt och privat. Som tur är så är ju patienterna är ju samma. Det är ju liksom den viktigaste grejen. Och sen är det ju forskning och vad man gör med patienter. Den är global. Den är liksom samma. Så att man kan ju liksom lämna det där. Så de vi är till för är ju åtminstone likadana. Sen har man valt att organisera sig på lite olika sätt. Och jobbar man privat så jobbar man ju under en företagslogik. Och jobbar man offentligt så jobbar man oftast i ett politiskt system med viss typ av politisk logik och annat. Så man har liksom bara lite olika glasögon på sig när man gör det. Att jobba, min upplevelse av att vara på den privata sidan var ju att vissa saker var lättare. Till exempel lagen om offentlig upphandling, att kunna plocka in och testa saker. Att skapa affärssamarbete med leverantörer och jobba med dem att utveckla saker. Om du pratar innovation, det var ju lättare att vara tajt med andra bolag och så. Å andra sidan så har man ju då, alltså vinsten i att till exempel digitalisera är ju en hel vårdkedja. Men då var vi som privata utförare kanske bara hade primärvård. Och vinsten kanske hamnade på ett sjukhus eller tvärtom, att i det offentliga har man ju oftast en hel vårdkedja eller process som man kan jobba med. Så när man nu jobbar i det offentliga så är ju det fördelen, att, och speciellt på 1000 då, att man liksom jobbar i hela systemet. För jag tror att innovation och magin måste hända mellan de enheter vi har satt upp. Det är antingen mellan enheter eller mellan olika organisatoriska strukturer. Till exempel prevention. Vi ska inte ha gamla människor på akutmottagningarna i onödan. Då måste vi jobba preventivt utanför sjukhuset. Och det blir liksom ingens ansvar lite, eller vattentäta skott. Och sen långsiktighet. Jobbar man privat så kanske man då har ett kontrakt som löper på i 4 år. Och sen måste du handla upp det. Så blir det en ny upphandling. Då vet du inte om du vinner eller förlorar kontraktet. Så hur mycket ska du liksom förändra och jobba med då, om du ändå ska lämna över till exempel ett sjukhus till en annan operatör då. Så att allt har sina för- och nackdelar. Så är det.
Men gör du något annorlunda nu kontra hur du gjorde när du jobbade i Region Skåne? Förutom att du är äldre och visare, så tänker jag, är det något du har lärt dig i det när du har jobbat för en liknande verksamhet men ändå med liksom privat styrning som du har ändrat?
Ja, jag har blivit mycket bättre på ekonomi, kontroll, eller på balansräkning och allt vad det nu. Nej, jag är bättre på ekonomi, jag är bättre på produktivitet och jag är bättre på nyckeltal och KPI faktiskt. Det är en Capio-specialitet som jag är väldigt glad för att jag har haft möjligheten att lära mig mycket av. Det tyckte jag att jag saknade faktiskt på Region Skåne. Vi pratade väldigt mycket pengar, ekonomi och besparingar på Region Skåne. Sen kom jag till Capio, där pratade vi lite mer om vi gör rätt från början med god kvalitet och är produktiva, så kommer ju ekonomin att komma sen. Ekonomin är ett resultat av det vi har gjort. Så nu är vi lite tillbaka då, faktiskt lite så i det offentliga. Det är mycket liksom kostnaderna istället för att titta på vad är det vi ska göra som blir bättre. Hur räknar vi produktivitet? Hur mycket behöver vi göra på en dag? Vad kommer det att ge för ekonomisk konsekvens? Så jag försöker ju ihärdigt nu att kämpa på och prata om min produktivitet också. Effektivitet, produktivitet och inte bara prata kostnader. Det är lite trist.
Om du får välja 4 favorit-KPI då? För att styra 1000, vilka skulle du välja?
Ja, men det är medelvårdtid och sen är det ju klassiker, de är inte så komplicerade. Medelvårdtid är ju ett effekt på en Hur effektiv är man på en vårdavdelning? Hur snabbt kan patienten gå igenom? Det är liksom ett flödesmått. Sen har du ju operationssalsutnyttjande. Hur mycket nyttjande vi var operationssalar? För det är en väldigt dyr resurs och den kan ju inte stå tom då, till exempel. Många sådana. Knivtid, hur mycket knivtid har vi? Det är
Det är
ju...
ändå skönt att knivtid kommer före så här nöjda medarbetare, nöjda patienter. Eller
Ja,
så.
men det är liksom inga riktiga...
Det blir nöjda kirurger.
Knivtid gillar kirurgerna, mycket knivtid till kirurgerna. Nej, men det är ju ett mått på hur mycket tid det tar mellan operationerna. Hur mycket svinn har vi för att vi ska städa och byta mellan salarna och så. Så att det finns massa kopior som jag tycker är spännande. Såklart antal besök per dag, men det är också en lite så här grund. Det kan vara andra. Men man kan ju aldrig titta på KPI enskilt. Man tittar ju alltid på flera nyckeltal tillsammans. Så måste du ju ha patientnöjdhet, brukarnöjdhet. Vi tittar till exempel på inom omsorgen på brukarnöjdhet och sen då patientsäkerhet i olika typer. Hur mycket fall vi har haft och liknande. Och sen tittar vi i kombination med det bemanningstimmar per omsorgsdygn. Så man måste ju hitta liksom ett sätt av grejer och titta på dem tillsammans. Det ska vara bra kvalitet, men det ska också vara effektivt.
Du har nämnt några gånger under samtalet det här med att människor är viktigt och hur människor är med varandra och hur man samarbetar. Ledarskap är någonting som ofta kommer upp som tema i den här podden. Vad tror du utgör liksom gott ledarskap inom hälso och sjukvården?
Jag har precis blivit invald i styrelsen till Sjukvårdens ledarskapsakademi, så nu borde jag ju svara något klokt, eller hur, Olivia? Nu borde jag ju säga något,
Verkligen.
nu borde jag säga något begåvat med bra ledarskap. Så känner jag att jag blev helt
Och
tyst.
fundera till er första träff helt enkelt.
Vi hade den i måndag, pinsamt nog. Nej, men gott ledarskap, det är många saker, precis som jag pratade om KPI, så är det ju inte en sak, det är ju flera saker. Men man måste ju på något sätt, tänker jag, man måste ju ändå stå för en inriktning, man måste stå för god kultur, gott beteende, tycker jag är viktigt ledarskap, och att lyssna på folk och att göra folk delaktiga. Alltså det är liksom, men också ett visst mått av kunnighet, liksom rent för det man håller på med, tänker jag. Men det är ett mindset. För mig är det väldigt mycket värderingar, jobba tillsammans och jag är lite mer mjukis på det. Måste ha samma mål och jobba tillsammans. Låter klyschigt, men det finns inga hemliga recept liksom.
Nej, det finns ju många inom hälso och sjukvården som apropå kunnighet tycker att ledare inom sjukvården bör vara utbildade inom sjukvård. Och det är rimligt, men det är inte alltid personer som är utbildade läkare eller sjuksköterskor och så, som vill bli chefer inom hälso och sjukvård. Hur kan man uppmuntra det där, att fler skulle vara attraherade av att ta den typen av ledaruppdrag?
Ja, själv fick jag, hade jag faktiskt förmånen att på Region Skåne gå ledarskaps-ST. Så när jag var ung läkare och ST-läkare så fick jag gå en special-ST inom ledarskap och organisation och den var jättebra. Flera av dem som gick den som är chefer idag. Det är ju ett sätt att stimulera ganska tidigt de som har ett intresse för det här. Så det tror jag både på. Man skulle kunna ha någon ledarskaps-ST-liknande för andra yrkeskategorier också. Det kan vara fysioterapeuter, sjuksköterskor, kuratorer eller andra. Så att jag tror att man tidigt liksom skulle se vilka som har ett intresse. Det krävs ju viss utbildning, det är ett annat typ av jobb, så man måste ju kunna vissa saker och det måste man ju få lära sig. Så jag tror att lära sig grunderna och få lov att testa det. Man kan testa det i liten skala och kanske vara med projektledare, leda en grupp, kanske ha ett litet chefsuppdrag som det första så att det finns instegsjobb för att bli chefledare också. Chefsjobb i sjukvården är ofta ganska stora direkt. Man får liksom 50 medarbetare, eller jag hade 300 på mitt första chefsjobb. Det är klart att när man kliver in där första dagen så kan det ju kan bli både flipp och flopp liksom. Så att viss typ av utbildning och uppmuntran. Jag tänker att vi ska starta ett program för att identifiera medarbetare som är intresserade med någon typ av mer high potentials. Vilka är de som skulle vara intresserade av att vara nästa generations chef och ledare, att man hittar dem, kanske blir projektledare, kanske, men någon typ av ledarroll, att man liksom uppmuntrar det och ger verktyg till dem, men också möjligheter att driva saker själva. Jag tror det är jätteviktigt. Det är svårt att rekrytera chef åt sjukvården, det är ingen självklarhet. Villkoren för chefer i sjukvården är också. Vi tittar ju igenom nu, det är väldigt olikt hur många medarbetare en chef har till exempel. Det kan variera mycket. Ja, man måste ha förutsättningar. Kanske handledning och mentorer.
Det är en stor fråga, den är inte lätt att svara på något sätt. Några som är lättare att leda, det är de där humanoida robotarna du pratade om. Och jag kommer ihåg när Dr. Pepper var runt på alla scener, vad kan det här vara, 12 år sedan eller sånt där, så fanns det en liten sån där robot som åker runt. Nu har de som hade roboten har det gått lite sämre för, det blev galet någonstans. Men oavsett, du pratade om att ni har en humanoid robot
ja, men det
och
är
funderar
en
på
sak,
fler.
tror jag.
hur tror du det här kommer att te sig i framtiden? För det känns ju intressant på många sätt och samtidigt är det vissa som kanske inte vill ha det. Jag vet inte, jag skulle älska det, men...
Ja, men alltså, varför inte? När man säger, vi har ju en sån, och han heter Molle, kommer jag på nu. Molle heter vår robot. Vi har ju en del inom vår LSS-verksamhet som interagerar med Molle som liksom... Jag tror att de här kommer att utvecklas. Folk har ju AI-flickvänner och pojkvänner nu, så att jag tror liksom att de här kommer att utvecklas ganska rejält. Dels så tror jag att vi kan använda dem till att göra saker, hämta vatten, gå och göra saker, lyfta grejer och hämta upp saker från golvet. Alltså att man har en hjälpreda. Men jag tror ju också att man har ett lite mer mentalt stöd kanske. Ensamhetsproblematiken är stor. Vi kanske, vad vet jag, inom demensvård och annat, att man har någon att prata med, någon som sjunger sånger från... som man minns från förr, eller liksom, jag tror inte vi ska underskatta, alltså, jag tror inte att det är någon, man pratar om att man vill ha mänsklig kontakt, men jag tror att en del av dem här faktiskt kommer att ge en viss typ av mänsklig lik kontakt som kommer att vara värdefull. Vi kan skratta åt det idag kanske lite, men jag tror faktiskt att vi kommer att komma dit här. Det finns ju många som har små gosedjur och katter som kan andas och allt vad det är, så varför inte en humanoid robot?
Vi är väldigt bra på att vara för eller emot hela konceptet. Liksom inte se nyanserna i vad det är vi ska använda det för och varför och för vilket behov och för vilka i vilka tid och så vidare. Vår förra poddgäst pratade om drönare och toalettstolar i Norrtälje.
Ja, just det.
Vad händer där?
Ja, nej men jag har ju tagit upp den här drönaren, för jag skulle vilja jobba vidare med drönarna, men du vet, vi har ett flygfält, vi har ju Arlanda och vi har flygledartorn och annat. De är inte så förtjusta att vi flyger drönare, och nu i dessa tider av geopolitik så vet jag inte, det känns sådär att låta våra drönare flyga runt. Vi har en helikopterflygplats också på sjukhuset, så att egentligen skulle vi kanske vilja plocka bort, det hade varit smidigare att plocka bort helikoptern och köra ett antal drönare. Det hade varit mer värde för själva flygplatsen, tror jag. Men den ligger lite så där halv på is just nu, men vi ska absolut ta ett nytt varv med den.
Ja, för det lät så spännande, kan jag säga, att SKR tittar ju på den, så det är ju positivt.
Ja, nej men alltså, vi måste ju jobba. Vi har ju 25 öar utanför Norrtälje där det bor bofast befolkning, men det finns ingen bilförbindelse. Så på 25 ställen så måste man åka båt in till fastlandet varje dag. Det är ju ganska imponerande i sig. Liksom hur ska vi kunna frakta ut vård och insatser? Eller hur ska det här gå till liksom, i den här åldrade befolkningen som vi också ser i kommunen? Och så vi måste ju tänka på det här och jobba på annat sätt. Det kan vara läkemedel, det kan vara annat som går med drönare till exempel. Så vi måste fundera över den här geografin vi har.
Exakt. Ja, det finns mycket att fundera om här i livet. En sak som jag och Olivia funderar på, det var hur kunde den här timmen gå så snabbt? Nu har vi suttit
Jag tycker att den är länge.
Eller hur? Nu har vi suttit och småpratat i en timme. Det känns som att jag har i alla fall en så här 35 frågor kvar som jag skulle vilja ställa. Men med tanke på att vi inte vill få förslitningsskador hos våra lyssnare heller, så tycker vi att en timme kan vara ganska lagom. Men då tänkte jag, Karl, är det något du känner när du kom in i den här digitala studion från din sons sovrum? Är det något du kände att du inte har fått prata om som du hade velat lyfta?
Nej, jag tycker vi har hunnit igenom ganska mycket faktiskt. Jag kan prata hur länge som helst om digitalisering och innovation och vad vi måste göra och vem vi är till för och mindset och värderingar. Jag kan prata hur länge som helst, men jag tror att nu är det fredag, nu får vi nog annars tröttnar folk, vet du.
Men då knyter vi ihop den här säcken och tackar varmast för att du var med i Hälso- och sjukvårdspodden.
Tack, tack så mycket.
Grymt. Då går vi ut och förändrar svensk hälso- och sjukvård till bättre tillsammans.
Ja.
Yes.